Ja. Nej, men vi har så mycket idag.
Hjälp.
Alltså jag har så mycket. Alltså saker bara fucking.
Vilket nummer? 348.
Vad bra det går.
Holy smoke. Cannot the pussy girl be.
Ja, 348. Kör vi. Hallå, hej.
Det här är ångestpodden, va? Hej Sofie Hallberg!
Hej Ida Åkerstrand!
Kändes som jag var, att vi tog detta lite så på tumman hand. Avsnitt 348 av ångestpodden.
Ja, det är det.
Mm. Jag är så taggad på att få dra igång det här avsnittet.
Samma här.
Mm. Ska jag säga en sak? Alltså detta, jag vet inte varför det här kom till mig. Men i veckan så började jag prata om att nästa sommar ska man få se Håkan Hellström ju, igen.
Mm.
Du och jag har ju biljett med mamma och pappa och sådär, vi ska se Håkan på Ullevi.
Köptes de ens?
Ja, men så, 25. Nej, men liksom.
Ja, typ.
Nej, men jag vet inte. Men,
länge sedan, ja.
Och när jag liksom pratar om Håkan, alltså jag har ett sånt jävla Håkan Hellström-komplex.
Mm.
I form av att, alltså vem är mer household än Håkan Hellström? Ja, men han är ju typ så Sveriges mest household-artist.
Ja.
Ja, men du vet så, alla älskar Håkan, det broderas typ så här, text broderas också verkligen, att det var första som kom upp. Men du vet så, folk har så tavlor med citat från honom, man har så bilder på honom som man har typ så Marilyn Monroe,
ja, det,
och
så är det ju en
Håkan
dyrkan.
Hellström i svartvit. Ja, jag vet. Men du vet, mitt komplex är ju så här, jag vill inte klumpas ihop med dem som började gilla Håkan 2010. När det var så, din tid kommer, som Ottonås gjorde. Alltså du vet, jag vill ju att alla ska veta att jag var där år 2006 år gammal.
Ja.
När pappa säger, det har kommit en kille från Göteborg. Han har släppt den här låten som heter En vän med en bil.
Stark tobak.
Ja, men det var, alltså du vet, och så här, nu kan du få mig så lätt och hela den plattan vit för 17 år och så.
Oj, oj, oj.
Ja, men fattar du att jag har ju så, alltså jag har ju dukat och älskat honom, alltså så länge jag kan minnas. Och han var, alltså du vet, när jag var så, när jag skulle konfirmeras i åttan, så konfirmerades inte jag. Vet vad jag sa då för att vara ascool?
Nej.
Jag tror inte på Gud, jag tror på Håkan Hellström.
Oj.
Ja, ja. Men alltså det,
jag är ju den mainstream-listaren tyvärr.
Ah!
Alltså.
Ja, men och det får man ju vara. På ett sätt är det så, jag är väl glad att alla kan upptäcka Håkan, men jag vill inte klumpas ihop med de människorna.
Men vadå, jag erkänner ju hellre att jag är det än att låtsas vara en 2000, när var det, sa du?
2000.
Ja, precis. Än att vara ett 2000-fan och sen så visar det sig att jag inte kan skit.
Men du vet, alltså vi, ja, då var du med mig dock, men vi har liksom varit på signering på Bengans.
Ja,
vi har sett honom i Kalmar med vita Håkanband när han inte sålde slut.
Alltså den konserten, oh, var så liten. Det är ofattbart att det är samma tid som nu.
Jag och pappa har sett honom i Malmö konserthall. Vi var 200 pass.
Mm.
Alltså förstår du, åh, gud, jag hatar när det är så. Du vet, när man har varit först med en grej och sen helt plötsligt så pratar folk med en som att man är på samma.
Då vill jag bara säga att jag var Justin-fan när han släppte Baby.
Okej, jag vet.
Slå den.
Nej, den slår jag inte.
Nej, det gör du verkligen inte.
Nej. Men du, ja, du fattar ju min grej.
Så jag förstår, ja, absolut. Ja,
men där med Justin är det också att man, detta tänkte jag på vägen hit idag. Men Justin är det också så att vi som var med när han mådde piss, vi som inte lämnade hans sida.
Alltså det, nej, det värsta, värsta, värsta som skulle kunna hända mig är att Justin kommer till Sverige. Det vill jag inte ens att han ska göra.
Nej.
För då vet jag att det är så influencers som kommer få biljetter till hans konserter.
Nej, de kommer få meet and greet.
Och så står de typ där och bara, han var bättre förr. Alltså,
vadå, du vet, i fotboll pratar man ju om så medgångssupportrar som bara hejar på sitt lag när det går bra. Djurgården är ju typiskt sånt lag. Ja, men jag lägger mig inte i. Medgångssupportrar. Ja. Så kan jag ju känna med Justin, du vet. Aha, nu när han har släppt album, nu mår han bra, han är gift. Precis. Han har allt på det torra.
Men vad fan var ni när han hade Borrelia?
Vad fan var ni då? Vad var ni när de här mugshotsen kom på honom? Var ni utanför fängelset som jag?
Nej, men så här,
men du förstår ju vad jag menar. De här, att man blir så, man har ju såna komplex i livet kring saker. Och att man vill vara uppskriven någonstans som så här, jag var först på den här
bollen. Ja, gud ja.
Ah, nog om det. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, det är vi. Och som ni säkert förhoppningsvis minns så tog vi fram en helt ny programpunkt i Ångestpodden tillsammans med er och Ellos, som vi döpte till The F-word.
The female word.
Ja.
Minns du mötet när vi kommer på det?
Ja.
Gåshud.
Det var liksom så, nu ska vi räcka fingret till liksom de här kvinnliga... De här kvinnliga normerna och alla ramar som man som kvinna lever under.
Som man är så styrd av.
Ja.
Och så bara, vi vill ju ha någonting som är som Ångestpodden, men i Ångestpodden.
Precis.
Och så blev det The Female Word. Mm. Och jag är varje vecka golvad över responsen vi får av er.
Verkligen.
Alltså, för ni, precis som vi, verkar älska The Female Word, och jag tänker att vi ska läsa en historia som vi har fått.
Ja.
Precis lyssnat på avsnitt 333. Efter intervjun pratar ni om att det inte är självklart att kvinnor vill ha barn och att detta ifrågasätts. Själv är jag 43 år och utan barn. Vill ha barn, men av olika anledningar har det inte blivit så. Varit i Köpenhamn och gjort IVF-försök, men det blev inget. Nu förlikat mig med att inte bli mamma. Är även singel, och ute på dejtingsidorna frågar man öppet mig varför jag inte har barn. Eller så antar man bara att jag inte vill ha det. En man hade aldrig blivit ifrågasatt.
Nej, alltså det här har vi ju pratat lite grann om innan också, men jag tycker att man ska upprepa det och prata om det mer, för att det finns så mycket. Alltså det trillar jag ju också in under, hela den här barnfrågan. Alltså ibland kan jag med känna mig jättestressad över, inte över att skaffa barn, för att jag vet att jag inte vill ha barn just nu, jag är inte alls där i livet liksom, men jag kan ju ändå ibland känna mig stressad i att så här, ja, men tänk sånt, har inte jag träffat någon att, som jag vill skaffa barn med, för det första, för det är ju ändå det viktigaste. Mm. Om man inte vill skaffa barn själv, det är helt okej också, men så här, tänk så har inte jag träffat någon innan den här åldern som också vill ha barn med mig, eller liksom, ja, men att jag är så rädd att jag ska känna mig misslyckad då på något sätt, eller att andra ska liksom tycka synd om mig som inte har barn.
Ja, men nu, alltså jag och min kille har ju varit tillsammans nu sedan vi var 25. Och nu är vi båda 28. Vi bor ju inte tillsammans, vi bor i olika städer, men vi har trots det börjat få frågan nu.
Mm.
Och inte så här, vill ni ha barn? Utan Nej. Snarare så, ni får skaffa en liten.
Jag är så här, när lite ska så, ni ha barn? Vad väntar ni på?
Ja, och man är så, men gud, alltså ett, tänk om vi försöker få barn men inte kan.
Ja.
Två, tänk så vill ingen av oss ha barn.
Nej.
Tre, tänk så vill en av oss ha barn och den andra inte, och det här är den största konflikten. Alltså det finns så mycket som kan ligga bakom.
Mm.
Och nu så är jag så här, vi har fått den frågan. Nej, min kille har inte fått den frågan.
Nej.
Jag har däremot fått den frågan. Jag har börjat få det så 3-4 gånger.
Ja.
Och då är det typ så släktingar, det kan vara liksom vänner.
Mm.
Och jag tror inte att någon säger det. Alltså ingen säger det för att sätta dit den.
Nej, och det är ju därför det blir så tydligt att det är liksom den här familjenormen är så otroligt stark. För det är klart, ingen av dina liksom släktingar eller någon av de som har legat på och frågat gör det för att så här, ja, men sätta dit dig på något sätt, eller liksom, av vilka dåliga val du gör som inte just nu väljer att bli mamma.
Nej.
Utan snarare så här, man bara ställer frågan för att det är typ så här, ja, men det vill man väl. Det finns inget alternativ.
Och att jag också får den frågan för att jag är kvinna.
Ja, precis.
Och när jag har fått det har jag ju såklart tänkt på The F-word, för att ni har delat era stories. Vill ni dela med er så kan ni mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se. Skriv The F-word i rubriken. Jag vill också tipsa om att gå in på Ellos hemsida och ta del av kampanjerna Made by Women och speciellt About a Skirt.
Ja, tack Ellos. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Våra följeslagare.
Ja, appen som alltså gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
Detta är ju någonting som är revolutionerande.
Ja, det är det.
Dels för att det är väldigt, väldigt lätt att komma igång. Men också för att man kan skriva till sin terapeut när det passar en själv.
Exakt. Alltså när du väl har laddat ner appen så svarar du först på lite kontrollfrågor för att få ett hum om ja, men hur du mår och vad det är du behöver hjälp med. Liksom. Och sen när du väl har valt en psykolog eller psykoterapeut, då är chatten igång. Och då kan du skriva när du vill, få svar flera gånger i veckan. Och det är alltså ingen väntetid. Utan när chatten väl är igång så är ju den igång.
Ja, och liksom terapeuten som du får, Mendly hjälper ju dig hitta en terapeut som passar just dig och dina behov.
Mm, precis.
Terapeuten svarar 3-5 dagar i veckan, så man får alltså svar mer än en gång i veckan.
Precis.
Några saker som man kan få hjälp med hos Mendly är ångest, oro, depression, stress, sömnsvårigheter, fobier, nedstämdhet, tvång. Men om man är osäker så hjälper såklart Mendly dig. Så det är bara att ladda ner appen så får du en bedömning. Man kan också gå in på mendly.se, så kan du gå in under fliken vanliga frågor och sen trycka dig fram till för vem passar Mendly.
Och skulle det vara så att du sen vänder dig till Mendly med ett problem som de känner att de inte kan hjälpa dig med, då får du självklart hjälp av Mendly, liksom hjälp och råd med vart du kan vända dig.
Jag vet, jag har frågat det innan, men bara så att vi är på det klara.
Ja.
Om jag vill komma igång redan idag, går det då eller?
Ja, det gör
just det. Just det. Mm. Det tycker jag är en av de sakerna som gör Mendly revolutionerande.
Tack, Mendly.
Sofie.
Ja.
Det är dags för höstavsnitt.
Det är det.
Och jag tror liksom med åren, alltså första året vi gjorde höstavsnitt, gud bevare. Nej, men då var vi ju väldigt så hösten, det blir mörkt, det blir färger på träden. Alltså då var vi väldigt så.
Och så bara, hur går man egentligen från höstdepp till höstpepp?
Vårt avsnitt hette typ så.
Ja, liksom.
Men hur som helst, vi var 22.
Ja, jag vet.
Saker och det är helt, nej men saker har hänt. Och det är helt okej att man vill gå från höstdepp till höstpepp. Rimligt, måste jag säga.
Gud ja.
Men med tiden har ju de här höstavsnitten också blivit liksom små, som en liten station där vi får så här reflektera kring okej, vad är vi i livet just nu? Vad kommer vara viktigt för mig den här hösten?
Mm.
Och även om det har varit ganska så personliga saker så har det varje år varit så många som har kunnat relatera.
Ja. Jag
hoppas det ska bli så i år.
Jag skulle också säga att våra måenden pendlar otroligt mycket i de här höstavsnitten. Nej, men det är lite, alltså det är lite kul för att man tänker ju alltid så här, åh nej, nu kommer hösten. Nu liksom man tror att man har varit i något slags esse under sommaren och att hösten är, ja men en liten börda ju som läggs på axlarna. Man går liksom mot mörkare tider, det blir kallare och hela den här grejen. Men jag vet ju också när jag har lyssnat tillbaka på våra höstavsnitt att så här, alla höstar har ju verkligen inte varit dåliga. De har ju snarare varit bra.
Du har ju lyssnat på avsnittet vi släppte förra året.
Absolut, det har jag.
Jag har inte gjort det. Jag har bara läst mina egna anteckningar från förra året.
Hade du då skrivit i anteckningarna, jag älskar hösten? För det var vad du sa.
Nej, jag hade typ det. Jag hade skrivit så, hösten är min eller något. Hade jag skrivit.
Mm.
Men jag hade skrivit också och jag mindes att jag inte vågade säga riktigt att jag hade en bra känsla för att jag var så rädd att så här jinxa någonting.
Ja, precis. Du var väldigt så, det var mycket knack i bordet. Du vet, så här, man säger någonting sen, bara, nu måste jag bara knacka i bordet för att annars kommer det hända.
Ja, den här hösten mår jag i piss så jag behöver inte knacka i något bord om man säger så.
Nej, men det var det som var lite intressant. Nej, men det var eftersom jag ju vet att du mår skit nu, så blev det liksom lite så, blev jag lite full i fan. Nej, men när jag lyssnade då på förra årets avsnitt, för att då kändes det som att du, Ja, du sa i alla fall att du mådde väldigt bra, men det kanske också var för att du lämnade en sommar med ganska dåligt mående och därför kände du så här, jag älskar hösten. Alltså det kändes som att du var lite så, jag gör lite revolt mot att älska sommaren, för den gillar jag inte, nu gillar jag hösten istället. Alltså det kändes som att du hade någon god skjuts in för att du skulle lämna sommaren bakom dig på något sätt.
Ja, och jag tror jag är så i psykoanalys med dig.
Då har jag pluggat.
Ja. Nej, men också så här, ska vi börja i mitt mående? Är det ja, där vi
som här, var... min första punkt är
Idas mående.
Nej, nej, inte bara ditt. Jag har skrivit vart står vi?
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Ah. Så vart
vi börjar i mitt mående som så många gånger för.
Det är så här, vi gör ett höstavsnitt. Enligt tradition börjar vi också i Idas mående. Ja.
Nej, men alltså så här, nu har vi båda sagt att jag mår piss och så. Alltså nej, det gör jag inte. Men förra veckan var det som att jag bara, jag mår inte bra.
Mm.
Alltså, och jag har hållit på här nu i 2 veckor och ni har varit så fina verkligen. Alltså det är så många som har skrivit till mig. Så har jag varit så här, gud jag svettar så mycket och jag har liksom,
ja,
vilket jag nu så här tittar bak och bara ser är ångest.
Mm.
Alltså det är ju inte så att jag typ är sjuk eller någonting. Jo, det tror jag. För det här är jävligt mycket hälsoångest också.
Mm.
Men det är också en håglöshet. Nu kommer jag bara spy ut allt.
Ja, det är en det man ska göra i ångest på den.
Ja, men det är typ en håglöshet. Det är någon hopplöshet. Det är någon rädsla för att det blir mörkt. Det är en rädsla för att jag blir äldre. För att jag är sjuk. För att någon nära mig är sjuk. Lite gadd alltså. Någonting om ADHD. Gud, det här är så ADHD att också räkna upp så här. Också en jättekänsla av varför slutade jag med antidepressiva? Eller det gjorde jag ju aldrig. Varför trappade jag ner antidepressiva?
Mm.
Varför känns det som ett misslyckande att behöva trappa upp dem igen om jag behöver det? Jag har börjat hos min gamla psykolog igen. Jag ska träffa en psykiater. Jag är ju väldigt så, ta tag i måendet när det är dåligt. Det är min enda, alltså det är min enda strategi.
Ja, men alltså enda strategi tycker jag är att typ så lite förminska, för att du borde säga att det är jag jävligt bra på.
Mm.
För det är det ju. Du skjuter ju inte upp att söka hjälp på något sätt, utan det är som att du ändå ganska snabbt finner dig i att så, nu är jag på väg in i ett dåligt mående igen, jag känner igen de här varningssignalerna, jag hör ju hur huvudet aldrig vilar, då söker jag hjälp. Och sen tar det typ 2 dagar så har du bara så här, jag vet till och med när du börjar säga att så här, fan det känns liksom, ja men nu börjar jag må dåligt typ. Då vet jag, jag behöver inte ge dig en skjuts i någonting, för du bara löser det.
Vad fint.
Ja, men du gör ju
detta. Detta behövde jag höra idag, Sofie.
Ja, men du gör ju det.
Ja.
Det är inte så att jag hjälpt dig på något vis.
Nej.
Alltså.
Men du vet, den här håglösheten.
Ja, men kan du, alltså vad menar du med det?
Att allt känns hopplöst.
Ja, men hopplöst i, alltså är det, alltså, då, det är känns... det att livet känns hopplöst, ja. Eller är det, nej men, eller är det att ditt mående känns hopplöst?
Nej, det är nog fan det. Ja. Mitt mående känns hopplöst
för att så här, det fast kommer då... alltid tillbaka.
Mm. Men ja, dels det, men också typ så här, alltså att när jag har mått bra eller när jag mår bra, så kan jag säga så, ja men jag accepterar min ångest, den kommer alltid vara liksom en del av mig.
Mm.
Men när det blir så här mycket ångest som jag har haft senaste liksom månaden nu, så är det jävligt svårt att acceptera det. Mm. Alltså jag vet inte om det är en depression jag är på väg in i eller liksom vad det är, men det är så här, hur ska jag ens kunna känna mig lite glad?
Mm.
Så känns det många dagar.
Men det vet, du vet ju att du har mått sämre innan än vad du gör nu.
Mm.
Och du har ju kunnat känna dig glad igen.
Ja, och vi pratade om det, jag och min gamla psykolog, just att så här, hur går det med gadden? Och bara så här, fan det går rätt bra.
Mm.
Sen behöver man passa hjärnan, kan jag meddela. Det har jag märkt senaste dagarna. Varje kväll när jag lägger mig tror jag att mamma och pappa har dött. Varenda kväll.
Okej. Okay. Mm. Men använder du då ditt det här kontroll liksom, att du ringer upp då?
Nej,
du låter det ändå vara.
Ja.
Ja, och det hade du inte gjort för typ ett och ett halvt år.
Jag vet, för börjar jag ringa dem så är vi ju igång.
Liksom. Ja, precis.
Alltså nej, det gör jag inte. Men alltså då är det också så här, då inser man också att så här, shit, KBT funkar alltså så att de här tankarna inte ens kommer.
Ja.
Stora delar av mitt liv kommer inte de tankarna. Då går Nej. Inte jag och lägger mig och tror att mina nära och kära har dött. Alltså KBT är fan alltså.
Ja, det är ett under.
Ja, det är liksom, ja men det är verkligen det.
Mm.
Men alltså det är verkligen inte så, oh shit, jag mår skitdåligt eller jag mår piss som vi sa. Det är typ inte det. Det är bara det, så här är det.
Mm.
För att något trycker över.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och då undrar jag med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Bröst hela tiden.
Mm.
Och alltså du vet, jag är inte ens nära till tåra nu. Alltså det är inte det. Det brukar jag vara när jag har mycket gånger så. Men det är inte det riktigt. Det är bara någonting som inte känns bra. Och jag tänkte de första två veckorna, det går över, det går över. Sen tänkte jag så här, nu kommer min mens, just det, det är därför.
Ja.
Sen så gick veckorna och så bara, det är inte bara det.
Mm. Men det kan inte liksom bara, säga med citationstecken, vara så enkelt, säger också med citationstecken, att du har ändå liksom mått väldigt bra nu, ett ganska bra tag.
Nej.
Okej.
Okay. Nej, nej. Det är det inte alls. Nej. Det är, alltså den här håglösheten, fan hur ska jag beskriva det? Alltså det är som ett hål bara.
Ja.
Det är som ett hål i fucking bröstet.
Mm.
Och jag försöker att inte liksom så här mata det hålet med kontrollbeteenden.
Mm.
Vilket jag ju märker att jag gör. Typ som att jag börjar svettas. Alltså på ett sätt är ju, blir det ju värre när jag tänker så här, det är för att jag är dödligt sjuk.
Mm.
Men på något sätt är det också som att jag bara såhär, okej, okay, då är jag typ ändå i det och så är jag helt uppskruvad. Det är lite svårt också typ att beskriva. Alltså jag vet inte. Jag kan inte formulera mina tankar mer men än var, att men, så här är det väl att ha ångest.
Liksom. Och varför är det liksom ett misslyckande att trappa upp antidepp igen?
Alltså jag vet inte.
Nej.
Alltså det är ju inte det. Men Nej. Jag bara, varför slutade jag?
Ja, du, varför trappar
alltså du? Egentligen ja. Typ är det inte det. Det är mer att det känns så fan vad jobbigt. Att jag ska må piss när jag ska upp igen typ.
Mm. Att man inte pallar karusellen liksom.
Men jag ska också träffa en psykiater för första gången i mitt liv.
Mm.
Istället för, alltså jag har ju haft en läkare liksom på en vårdcentral. Alltså en allmänläkare.
Mm.
Och det känns tryggt att träffa någon som är expert på liksom psyket.
Mm. Och på liksom medicinering.
Ja men verkligen.
Mm.
Det har jag aldrig gjort innan.
Nej.
Och sen så, alltså det är mycket så katastrofgrejer. Alltså, tänk så mår jag så dåligt. Tänk så behöver jag ställa in. Tänk så händer det här och då klarar inte jag av det för att jag ska börja svettas och få panikångest.
Ja.
Typ.
Mm.
Jag har börjat känna så lite panikångest.
Mm.
I helgen. Detta är så tydligt exempel. Jag var hemma i Karlshamn. Emil bara, vi ska på middag. Ja, det blir min syster, hennes man, min mamma och pappa och min systers mans föräldrar. Först kokar jag ju på Emil då. För jag bara... Då har vi redan dagen innan varit liksom på begravning och efter det en tillställning med mycket människor.
Mm.
Vilket gick jättebra. Jag kände ingen panikångest, jag kände ingenting. Det är också någonting när man har varit på en begravning där man är så jävla ledsen att man är nakna inför varandra mm. nästan.
Alltså, så då det... hade det inte gjort någonting om man hade börjat må lite dåligt.
Nej, men man gör typ inte det.
Nej,
för att man bara gör helt filterlös.
Alltså, eftersom det inte gör något så börjar man ju inte
Exakt.
Må dåligt. Ja.
Men jag hade ju innan varit rädd för det och sådär. Men mm. det gick jättebra. Och då var jag så här. Så när Emil då kommer och säger att det är liksom... För från början skulle jag och Emil bara käka med hans föräldrar. Och mm. hans föräldrar är jag ju jättetrygg med. Alltså det är liksom...
Mm.
Och det är inte att jag inte är det med liksom så. Det handlar mer om att då är vi helt plötsligt så många.
Ja,
vi hade kvittat vilka det var.
Många gubbar på
mig. Ja men verkligen, hade det varit så... Alltså det handlar mer om det.
Ja.
Så här, ja, vi ska vara ett stort sammanhang. Det handlar mm. absolut inte om människorna.
Nej.
Blir ju skitsur på honom. Mm. Alltså du ska se mig. Då går jag runt i lägenheten hos Emil. Sätter på, jag bara, nu ska jag lyssna på min musik. Sätter jag på tvn och han får bara liksom tugga i sig det. Snäsar av honom alltså på ett sätt. Mm. Det märker jag ju.
Ja.
Men jag orkar ju inte. Jag bara, fan.
Det. Men egentligen är det att du får ångest över middagen. Ja.
Så då börjar jag ändå gråta sen. För att jag blir så här. Jag bara, jag orkar inte, varför har jag sån ångest för det här? Jag kommer svätta så mycket, jag kommer få så mycket panikångest. Ah, jag hatar att må så här, och Emil tröstar mig. Och han är ju jättefin, han är så, ska vi ställa in? Vill du det? Ja. Känner du att det blir för mycket den här helgen? Mm. Vi ställer in då. Men alltså där är det något i mig, alltså som att min första psykolog lärde mig att bara, nej, det ska jag fan inte göra.
Nej.
Alltså där blir det som att jag är, får ett jävlar i namn.
Men det är ju det jag menar.
Ja, men du vet, alltså där jag så, nej, ångesten ska inte finna med mig. Så då, men då är jag liksom helt mörk och arg på honom. Nej. Ja. Vi ska inte ställa
in. Får jag göra detta?
Ja, men då kan vi ringa nu, för liksom, då är det ändå 2,5 timme innan. Jag bara, nej. Vi ringer ingen. Ring sånt där, okej. Okay. Och så är jag så här. Jag känner ju så varm. Jag är så varm. Och Emil bara, nej du är inte det.
Mm.
Jag bara, okej. Okay. Och då blev jag så här. Okej, okay, svettas inte i mitt huvud kanske. Du vet.
Ja.
Ja. Och sen så är jag på den här middagen. Det går hur bra som helst.
Ja.
Alltså, och då, i söndags var jag så bara. Hmm. Alltså, att få bevisa för sig själv. Mm. Gör ju en. Så nu, de här dagarna efter den här helgen, när jag har varit i så mycket sociala sammanhang där jag har varit säker på att jag ska ett, svettas ihjäl så att det ska rinna svett på mig som en tsunami över hela min kropp.
Ja.
Två, att jag ska få panikångest. Och så har jag inte fått det nu,
mm,
två gånger. Alltså återigen, KBT.
Ja, ja, det är allt.
Men liksom, ja, och då var jag skitad på Emil. Så sen var jag så, alltså älskling förlåt. Och han bara så här, det är lugnt, jag vet. Mm. Jag vet ju vad det handlar om liksom. Ja. Men ja, du får ju den mörka liksom.
Det blir en liten ajbigga.
Ja, det blir jag. Okej, okay, men det var nog med. Var står du? Var står vi?
Ja, Sofie? Alltså förra året då,
mm,
då gick jag ju i terapi för första, mm, gången. Mådde ju, ja, samma facit, han mådde jag ju P.
Men, jag hade skrivit hur mår du V3 i mitt till dig förra
men
året.
Jag, ja, det jag sa som jag tyckte var bra och fint, som jag, alltså det kan vi kanske applicera på dig nu då, men så här, jag sa, jag är inte i form. Och det är så här,
det är fint.
För det är man inte alltid. Nej. Ibland bara så här, är man ur gängorna och då det, får ja, det vara så. Ja, mm, du är verkligen där nu. Och jag var ju inte det då, som sagt. Jag mådde skit.
Mm.
Och hade liksom, alltså min självbild var, jag vet inte. Alltså den var bara så jävla, jävla mörk. Alltså det var ju mer att jag nog för första gången i mitt liv typ saknade självbild. Alltså jag hade ingen aning om vem fan jag var. Mm. Alltså för det var så mycket som hade ställt sig på sin spets typ, eller vad man ska säga. Så att jag bara kände så här, jag får börja om nu. Alltså, ja. Och jag känner nu in i den här hösten att jag, alltså jag har, alltså det låter så jävla klyschigt hela det här med, man kommer ut starkare på andra sidan och det är så fint att lära känna sig själv och sånt. Nej, det är inte fint att behöva göra det, för det är för jävligt. Men när man är klar med det så ger den ändå någonting. Jag kan inte ha en helt annorlunda självbild från vad jag hade för självbild innan allt hände då som gjorde att jag mådde skit. Men det känns ju ändå som att jag har fått lära känna mig själv på nytt. Som sagt, nej, det är inte jättekul, för att oftast om man behöver göra det i så här vuxen ålder, mm, då känns det så, det är väl det som, det var väl det som gjorde att jag mådde så jävla dåligt, att så här, jag är fan 27 år. Jag ska inte behöva börja om på ruta ett nu. Jag måste väl, har jag inte varit tryggare i mig själv? För att jag skuldbelade mig själv väldigt mycket i allt som hände då.
Mm.
Men nu, när jag mår bättre, kan jag ju se att så här, ingenting av det som hände var mitt fel. Alltså, ja, det var andra människor som fick mig att må jättedåligt.
Men jag märker ju med på det, alltså, att du är liksom, alltså, du har ett helt annat lugn.
Ja, och jag känner typ det också.
Men man känner det runt dig också.
Ett lugn, en trygghet.
Ja, 100%.
Alltså, jag kommer aldrig mer, eller okej, okay, ja, peppa peppa. Jag ska verkligen försöka, menar jag, att aldrig, aldrig, aldrig mer anpassa mig in i någon annans liv.
Mm.
För det har jag gjort jättemycket genom mitt liv. Insåg jag ju där och då. Alltså jag tror att man gör det typ per automatik om man är van vid att göra det.
Men ta ett exempel, alltså hur pass, alltså gör man för att
liksom... Ja, men alltså så här, att man liksom säger att man träffar en ny vän. som man inte känner så jätteväl, då kan man liksom ändå så här börja anpassa sig, alltså så här, inte att så, åh, jag ändrar politiska åsikter beroende på vem jag umgås med, eller jag ändrar liksom allt jag tycker är kul är helt plötsligt tråkigt om någon, det visar sig att någon tycker det är tråkigt, alltså inte på det sättet, utan det är mer så här, jag vet inte, man vågar bara inte uttrycka sig själv till 100% typ, och verkligen så här, ja, det är svårt att förklara, alltså, men jag tror att om man är en person som har anpassat sig in i någon annans liv, så vet man vad jag menar när jag säger det. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att, och det kanske till och med är så att jag inte gör det, men känslan av att göra det tär på en ganska mycket när man då sen blir väldigt sårad. Så ja, jag känner mig samtidigt, så jag känner verkligen att jag mår ju mycket, mycket bättre nu än vad jag gjorde då för ett år sedan. Typ prick vid den här tiden. Men jag känner samtidigt, men det kan vara lite så PMS-igt att jag är trygg, men jag är ändå ganska skör för yttre omständigheter. Ja. Alltså om det så här, om det skulle hända något annat nu som skulle kunna göra mig ledsen, så skulle den här tryggheten nu som jag tycker att jag byggt upp, den kanske skulle fallera ganska mycket då. Inte så att jag skulle börja må så dåligt som jag gjorde förra hösten, men så här, ja, men jag känner mig grundad och trygg i mig själv, men jag kanske inte är superstabil i det måendet. Nej. Jag hoppas att jag är det, men det är jag inte helt säker på att jag är.
Nej.
Där står jag typ nu.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Fast en ganska skön plats ju.
Ja, verkligen. Ah. Alltså jag tror det är nog så, jag hoppas att det är så här som liksom jag kommer känna generellt genom livet. Jag vet inte hur pass grundad jag vill bli som person, för något i mig tycker ju om att vara lite nervös eller vilja bli bättre. Alltså hela det här med att inte älska sig själv, för hur jävla skön människa blir man då?
Exakt.
Inte jätteskön, tror inte jag.
Precis, alltså typ så här, jag kan väl vara nöjd så länge jag inte så hatar och föraktar mig själv.
Ja, precis. Eller lägger alltså, liksom all skuld på allt dåligt som händer på mig själv.
Exakt.
För så är det inte.
Men jag behöver inte så, du är den bästa som finns, Ida. Varenda
nej,
dag.
Precis.
Tänker jag ha sådana stunder kanske.
Ja, det är väl lite liksom, som, jag tänker typ så här, grundtrygghet och att älska sig själv är lika mycket korta stunder som lycka.
Sant.
Att så här, det är korta stunder när man känner så här, fan vilken jävla grym människa jag är.
Ja. Ja, men du, ja,
och det räcker.
Jag har en line för min höst som inte handlar så mycket om mitt liksom psykiska mående. Jo, det kan det nog göra också, men det handlar också mycket om min liksom, om respekt för mig själv. Det här handlar fan om att liksom tycka om sig själv, vara snäll mot sig själv. Och det handlar också mycket om så här, vem jag vill vara ur liksom ett moraliskt perspektiv. Vem vill jag vara liksom för andra och mig själv? Så jag har skrivit en mening som kommer vara liksom så viktig för mig den här hösten och förhoppningsvis för resten av mitt liv. Nämligen, mina känslor ska tas på allvar. Man kan säga att någonstans i mitten av sommaren, slutet av liksom, ja men sensommar kanske, så är det som att jag sakta har fått liksom ett litet feministiskt uppvaknande. Och inte i form av att säga, ah, va? Kvinnor och män behandlas olika. Det är som att jag har levlat i feminism.
Ja, alltså jag hör dig. Jag hör dig, ja.
Och speciellt,
det är bara jävligt sorgligt att man har ett så, att man levlar feministiskt när man är 28 år.
Men det är alltså, så snälla, det ser ut. Vi kommer
det
levla när vi är
55. Jag vet.
Alltså så, nej men vadå, alltså min mamma och jag kan ju prata feminism och jag märker hur hon levlar i sin feminism när hon är 60 plus.
Gud,
liksom.
Ja.
Och det här har nog varit framför allt när det kommer till känslor. Och jag tänkte jag skulle sammanfatta, men så bara, nej det kan jag verkligen inte. Så jag ska läsa ett inlägg som är skrivet av en tjej som heter Fanny, och hennes insta heter Fanny Arsinoe. Fanny Arsinoe, ingen aning hur man säger.
Nej.
Under hennes liksom, hennes instanamn står modisk hatisk bitch, vilket jag också tycker är otroligt. Men jag måste läsa ett inlägg från Fanny om just känslor. mäns känslor är alltid rätt. Ett argument som ofta anförs till mäns försvar när det handlar om våld mot kvinnor är att de har begått detta våld i affekt. Till exempel, han våldtog henne för att han var så kåt, han slog henne för att han blev så arg. I detta finns också en implicit eller direkt uttalad anklagelse mot kvinnan. Det var ju hon som kåtade upp honom eller provocerade honom. Att mannen begår våldet i affekt blir ett försvar av hans handling. Ingen kan ju rå för eller ta ansvar för sina känslor. Eller inte män i alla fall. För när kvinnor handlar i affekt anses det sällan vara en förmildrande omständighet utan tvärtom. Då är hon hysterisk, ologisk, känslostyrd. Om en kvinna till exempel blivit utsatt för en våldtäkt ska alla hennes känslor innan, under och efter övergreppet vägas in i bilden. Om hon till exempel varit trevlig mot sin våldtäktsman efteråt så är det någonting som gör hennes case svagare. Även om det beror på rädsla för att bli utstött ur gemenskapen eller bli än mer utsatt. Mäns känslor anses i regel vara legitima, även om själva reaktionen kanske är överdriven. Han hade ju inte behövt döda henne bara för att hon inte gjorde som han ville kanske. Så är ändå hans känsla av besvikelse och ilska i sig legitim. Det finns en uppdelning i hur vi ser på kvinnor och män, där kvinnorna står för känslan och mannen står för logiken. Men även när män helt uppenbart är känslostyrda så antas de ändå vara mer rationella. Det är liksom själva deras känslor som är logiska och korrekta. Och på samma sätt anses kvinnor vara känslostyrda även när de tänker logiskt. Se bara på hur feministisk forskning anses vara känsloargument oavsett hur väl underbyggd den är. Helt enkelt på grund av att den utgår från idén om att kvinnor förtjänar samma mänskliga rättigheter som män. Det är lögn att män inte skulle ha rätt till sina känslor. Män har så mycket rätt till sina känslor att de upphöjs till att vara ren och skär logik. De har så mycket rätt i sina känslor att det kan vara någonting som berättigar dem till våldtäkt, misshandel och mord.
Mm. Ja, ingenting att tillägga. För det, bara, det är så det är. Ja, det enda jag har att tillägga är att jag ju tänker så mig själv. Att jag har liksom känsloargument som inte är fakta utan det är bara så här, ja men nu har jag en överdriven känsla och den är inte logisk.
Vi skrev ju själva ett inlägg om det här inspirerat av Fanny för att hon med det här inlägget har väckt så enormt mycket saker i mig. Och det här handlar ju inte bara om liksom så grova saker som våldtäkt det handlar ju liksom om alla konflikter som rör kvinnor versus män, där kvinnor och män på något sätt ställs emot varandra. Det handlar också om liksom kvinnohat, det handlar om utfrysning, alltså det handlar ju om allt egentligen. Det behöver inte ens vara så grova saker som våldtäkt, mord, misshandel.
Nej. Det är ju strukturer som man ser liksom bara så här, jag vet vi har en kompis som pluggar nu, där hon pluggar en kurs om typ så här ledarskap och så, där det är kursmaterialet för att så här liksom visa hur det kan se ut när det är en konflikt där du som chef eller ledare på något sätt behöver ta hand om konflikten. Då är det två kvinnor som står i en konferenssal och liksom båda har höjt rösten och så sitter en man bak och bara så här, wow, jag vet inte vad som händer. Alltså så här, som att det alltid är kvinnorna som ställer till med bråken.
Ja, exakt. Alltså, och aldrig då, det är också alltid helt uppenbart att också är kvinnor som alltid löser konflikter.
Ja.
Alltså jag vet, vi pratade om detta med Kakan Hermansson för några år sedan när vi poddade med henne.
Mm.
Att så här, våra de egenskaperna som anses som kvinnliga attribut, så som att, ja men, alltså man pratar alltså, tjejer kan inte umgås tre för någon blir alltid utanför.
Ja.
Eller tjejer ska alltid snacka skit bakom varandras ryggar. Tjejer ska alltid, alltså förlåt, vi kvinnor har blivit lärda att ta hand om våra relationer sen vi var så 2 år gamla och gick på förskola. Vi har lärt oss konfliktlösning, vi har lärt oss att man diskuterar problem, vi har lärt oss att reda ut saker och ting.
Ja, och att man också så här, vissa saker kan jag tycka är, ja det är klart som fan att alla väl har snackat skit någon gång i sitt liv, men jag kan tycka att vissa saker som idag får gå under liksom begreppet snacka skit egentligen är att man sitter och analyserar ja. En relation eller hur någon beter sig eller liksom så här, varför tror ni hon gör så här eller varför tror ni han säger så här, alltså så här att man liksom försöker, man är ju en sån jävla problemlösare hela tiden.
Men jag har också blivit tillsagd så mycket. Alltså, jag vet inte om det är genom mitt liv, men senaste tiden att jag ska släppa saker.
Ja.
Jag får inte älta saker. Det är som att jag inte ens får vara ledsen för saker som har sårat mig och som har gjort jävligt ont, som det kommer krävas år av mig själv, min tid, min energi för att bearbeta. Saker som har sagts till mig av män. Just att jag ska släppa saker har i alla fall varit så kontentan av allting, släpp det, gå vidare. Medan en man har rätt att känna och handla på de känslorna så jävla länge han vill. Men jag som kvinna, jag ska släppa det, gå vidare, blunda för det, inte ställas till svar, inte ställa någon till svars, inte, jag förtjänar fan att ens få en ursäkt om jag har blivit dåligt behandlad. Nej. Men jag ska bara skita i det. Du vet vad, var den större personen. Vad är den större personen i det här sammanhanget?
Precis.
Och det är jag så enormt, enormt trött på. Och jag vet att jag liksom, alltså gud, det är så jävla dumt att jag känner att jag måste säga det. Så här, jag omger mig med så bra män, min kille, min pappa, de männen jag jobbar med. Och så här, ja, jag har jättetur att göra det, absolut. Ja.
Men du behöver också väl inte bekräfta alla bra män i ditt liv bara för att du ifrågasätter strukturer.
Nej, exakt.
Det är också en sån jävla typiskt kvinnlig sak. Man känner att man måste göra, att man måste förklara. Så här, nej, alltså jag hatar inte alla män. Det finns jättemånga bra killar i mitt liv och liksom...
Men nej, alltså det är så här,
det är väl självklart att man
alltså inte som Katarina Wenstam skrev någon gång att alltså en man som hatar slå, alltså allt det där som män liksom utsätter kvinnor för, alltså rent våldsmässigt. Inte ens det blir liksom, alltså det blir inte de ramaskrin som det hade blivit om en man hade blivit utsatt.
Nej.
Nu citerar jag ju henne skitfel. Alltså jag citerar inte henne.
Nej.
Kontentan.
Ja.
Men du vet så här, inte ens en man som skulle säga till mig att han inte liksom respekterar mig, att jag inte liksom är värd vatten i princip. Alltså det kommer aldrig stå i paritet till att jag som kvinna säger till en killes killkompis att jag är rädd för den här mannen.
Det är vadå? Det värsta du kan säga.
Vad menar du? Att jag skulle slå dig eller? Vad menar du? Alltså jag har inte ens
rätt... det är så förnedrande mot honom.
Jag har inte ens rätt att vara rädd.
Nej.
Jag har inte ens rätt att tycka att någonting är obehagligt.
Men det är ju det inga kvinnor har. Det är ju det, alltså, det är också en anledning till varför man som kvinna inte vågar anmäla sexualbrott.
Exakt.
Eller varför man som kvinna inte vågar lämna en våldsam relation. För du har inte rätten att vara rädd.
Nej.
Du blir ju ifrågasatt om du är rädd.
Ja, exakt. Och så hör man så våldsutövares vänner och bekanta så här, i en rättegång när någon har mördat en kvinna säga, men han som var så snäll.
Den tweeten som vi skickade i en gruppchatt igår, där det var en kille som hade skrivit shit, nu citerar inte jag heller helt och hållet, men så här, shit, jag läste om en gammal klasskompis som har liksom gjort ett mordförsök på sin flickvän, och någon kommenterar, ja, nu har vi ju dock inte hela bilden.
Alltså,
vad
du?
Fan spelar hela bilden för roll om en man har utsatt en kvinna för ett mordförsök?
Exakt.
Vad spelar hela bilden för roll?
Ja, alltså exakt.
Ja.
Och ja, men just, alltså, just att man också inser att liksom så här, när man pratar i terapi, så lilla Ida, men liksom att vara en person och framförallt en kvinna som alltid genom hela sitt liv har uttryckt sina känslor och alltid bett om ursäkt för det. För jag har alltid känt att det är fel på mig för att jag gör det. Jag har liksom inte att säga, kom inte här och ta den jävla platsen.
Nej, det blir lite känslor. Det räcker med att din kropp är här. Liksom.
Ja, men exakt. Dina känslor med som är lite hittepå. För det är ju bara i ditt huvud, det är bara något du känner.
Ja.
Medan jag vet att om jag hade varit kille hade jag tagits på allvar i alla rum, överallt. Jag hade haft 100% rätt till det jag känner. Eftersom, som Fanny beskriver i det här inlägget, mäns känslor är liksom, man utgår från att det är logik, det är fakta, det är sanning. Kvinnors känslor är hysteriska, överdrivna och bara så här, i kvinnans huvud.
Och alltså det här jäcka fan i mig.
Men jag kan tycka också att man har, alltså om det nu finns män som man liksom har umgås med eller som man haft i sitt liv på något sätt, så kan jag känna att man har anpassat sig mycket efter deras känslor. Om det har varit mycket känslor så har man ju ändå så här trippat på tå för att man vill inte ha något utbrott eller så här, okej, nu är den mannen lite sur men man säger inget utan man är mest tyst och är liksom, ja, låter det vara så, för det kanske är bättre imorgon. Det blir i alla fall inte bättre om jag påpekar surheten.
Exakt.
Eller är ilskan eller ja, vad det nu än är.
Och också alltså, som också rinner ner till när man pratar liksom om de här strukturerna och hur man ser det, hur det kan påverka en liksom personligt, men också hur man ser att män alltid backar män.
Ja.
Och att det ju är, ja, alltså vad ska man säga om det? Alltså det är så, ja, det är så fucking skadligt.
Mm.
Men jag har liksom bestämt att mina känslor ska tas på allvar. Och om jag märker att de inte gör det, då kommer jag förklara varför de ska göra det och varför mina känslor skulle vara mindre logiska än en mans känslor.
Mm.
Och också att om mina känslor ska avfärdas, då hoppas jag att vi avfärdar mannens känslor på samma sätt.
Ja, precis.
Alltså,
precis.
Ja, det här är ju då, jag vet ju att jag har varit så snuddat vid det här, nu fick vi liksom en lite längre utläggning om det här, för jag har snuddat vid det här i så många intron sen i somras, och så har jag sagt det, det kommer i höstavsnittet, så nu kom det här spyan ut från mig.
Ja, ja men jättebra. När jag lyssnade på vårt förra höstavsnitt så gav ju du kom med förslaget att ge varandra varsin utmaning.
Jag vet.
För att du hade då kommit på en utmaning till mig och jag kom där på stående fot på en utmaning till dig. Jag vet inte riktigt hur de utmaningarna har gått. Du gav mig att jag skulle dejta och ligga mer.
Ja.
Och jag gav dig att du inte skulle hålla på och ringa hela tiden och uppdatera alla om var du befann dig. Alltså, du vet, så här,
det har blivit bättre.
Ja, det har det verkligen.
Fan vad sjukt.
Ja.
Ditt och, med ju.
Ja.
Min utmaning till dig.
Absolut.
Mm.
Ja. Kan bli ännu bättre. Men,
absolut. Ja.
Men då, och då tänkte jag att jag skulle ge en utmaning till oss båda inför liksom nästa höstavsnitt. Och det var faktiskt att så här, att inte hela tiden känna att man behöver förklara sig heller. Alltså så här, ja, jag tycker det är skitbra att du så här, ja men om inte mina känslor tas på allvar så kommer jag förklara varför de inte gör det, eller så här, varför mina känslor inte ses som logiskt. Men ibland är det också bara så här, ibland, alltså vissa människor är hopplösa fall.
Mm.
Och då är det bara så här, lägg ingen energi på det, och alltså så här, att man inte alltid behöver försvara sina egna känslor. Man har dem, och ja, man ska förklara för de som verkligen inte fattar ett jack shit, för någon måste ju lära folk. Men också att bara så här, ja, men jag vet inte, ibland bara känner man att man måste förklara varför man känner vissa känslor, och att man lägger så jävla mycket energi och
Men det är ju för att vi är kvinnor.
Ja, precis.
Ja.
Och jag känner bara, då får jag sluta vara kvinna. Nej, men alltså, nej men jag ska sluta ta det ansvaret.
Ja, exakt.
Inte helt och hållet.
Fan, alltså det är mitt svåraste. Men du är ju redan bra på det här. Du behöver inte en utmaning i det, Sofie. Du är mycket bättre. Alltså detta är mitt svåraste.
Ja.
Alltså du vet, hur går jag genom livet utan att, alltså jag vet inte, jag fattar inte det.
Men okej, då är det en bra utmaning.
Ja.
Men jag har ju också gjort en liten lista.
Yay!
Så det får avsluta avsnittet.
Vi har alla suttit på helspänn och väntat på den.
Och alla kan inte ens visste om den skulle komma.
Nej, det är det jag menar.
Den kommer. Mm. Och den är lite, ja, jag vet inte. Lite så annorlunda mot de andra. Som, för punkt nummer ett, den här hösten då. Då har jag skrivit så här. Jag ska fan säga ja. Alltså man säger alltid så. Åh, jag ska lära mig säga nej.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt. Absolut.
Gud ja, så man inte liksom bränner ut sig.
Ja, men jag ska göra lite mer saker som jag kanske är lite obekväm i.
Mm.
Alltså bli lite mer ja-sägare kring saker som jag kanske inte hade valt att säga ja till i vanliga fall.
Ja,
för då tror jag att livet blir lite roligare.
Men det blir det.
Ja,
ja.
Utmanande liksom. Två, absolut min svåraste.
Okay.
Inte grubbla så mycket.
Ja.
Låta saker vara. Och bara tänka, allt får bli som det blir.
Just det.
Mm. Ta ett jävla chillpill.
Ja.
Tre, försöka att inte göra en så stor grej av att det är höst. Bra, nu vi har ett helt avsnitt om det. Men så här, det känns alltid som att man gör en scen av att det är höst. Och typ så här, alltså det ska alltid alltså, vara
jag
så
lika
jävla...
stor scen av höst som jul typ.
Ja, precis. Det ska vara en sån skjuts in i hösten som vårt förra avsnitt hette när vi pratade om hösten. Det ska vara, du ska vara liksom har laddat om över sommaren, du ska liksom komma in med ny energi, du ska ha nya mål, det är det här liksom, ja men det indirekta nyåret typ. Och jag bara känner så här, nej, bara låt saker flyta på. Var liksom samma människa med samma mål som du hade i somras kan du ha nu. Jag pratade också här med en på Convendum där vi sitter och jobbar. Jag sa till henne att vi skulle göra det här avsnittet idag. Och hon bara sa, har du några tips på hur man blir pepp då? Och jag bara, nej, det är just det. Jag har inga jävla tips. Och jag tänker inte ge några och jag tänker inte ta åt mig av några. Nej. Hon bara, fan vad befriande när du säger det. Hösten kan väl vara lite mer så här. Man kan börja fundera redan nu kanske på om det är saker i ens liv som man vill utmana jättemycket eller kanske förändra. Då börjar man tänka på det nu att så här, till 2022, det är lagom startsträcka här nu och fundera på det, oktober, november, december.
Verkligen.
Ta det lite lugnt liksom. Ja. Och sista, den här har jag också ganska svårt för. Att inte hela tiden hålla på och sänka ribban. Alltså att våga ha förhoppningar. För det har jag jättesvårt för.
Det är jag bra på.
Ja, det är du väldigt bra på och jag är pissdålig på det.
Men ibland är de ju oroliga med. Men sen samtidigt är jag så, men då har jag gått här och hoppats och varit jätteglad och pirrig i onödan. Det är inte så, det kan man inte vara i onödan.
Nej, men jag känner också i så jävla många sammanhang så är jag väldigt... det handlar mycket om liksom, alltså i typ relationer och så, men jag kan bli så jävla negativt inställd direkt för att jag inte vågar ha några förhoppningar för att jag tänker alltså om man ska inte ha några förhoppningar för då blir man inte besviken, nej, så är det ju jobb med, alltså verkligen.
Ja, men nej.
Men nej, jag måste våga bli besviken. Jag tror att jag har en bild av att jag inte kan hantera besvikelse för att det tar jättehårt på mig. Och jag tror någonstans att det behöver verkligen inte göra det. Men jag har aldrig övat på att bli besviken för jag har aldrig vågat ha förhoppningar.
Gås! Vänta, har vi gjort avsnitt om besvikelse?
Nej, det har vi nog inte.
Vi måste göra det. Vi måste göra det, men gud, det där är så sant.
Ja, så det bär jag med mig in i den här hösten. Men jag kommer ju också fortsätta liksom attrahera det här in i 2022 också.
Men för vet du, alltså att bli besviken, alltså så in i helvete. Alltså jag vet ju en gång, det var snart ett år sedan jag blev, alltså jag grät så mycket, jag var så jävla besviken, jag hade haft så mycket förhoppningar. Det hade du också haft då. Men att så här,
vad gör det om 100 år?
Ja, och också det fråntar ju inte den goa känslan jag får ta innan. Nej. När jag är i förhoppningen och liksom så här, den liksom, alltså för det är ju så nästan ja, men, som att vara kär, ja, att få gå och hoppas.
Ja, jag
alltså,
tänker också att förhoppningar gör ju att man vågar ta steg som man inte vågar göra och man redan innan går in med inställningen om att allt kommer gå åt helvete.
Fy fan vad sant. Alltså det här var väldigt...
Så där är så skärp till dig liksom.
Oh my god, där tyckte jag var, det gillade jag.
Gås.
Jag menar inte gås. Alltså,
nu behöver jag runda här för att tiden rinner iväg.
Årets höstavsnitt i dina öron.
Hoppas att det var vad du förväntade dig.
Det har varit ångestpodden.
Yes.
Tack för idag hörni.
Vi hörs som vanligt nästa torsdag.
Ja, men vi ses nästa vecka.
Nej, vi ses inte.
Nej, men vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Podplay.